Nu i helgen med start på fredag är det dags för Moderaterna att hålla sitt 2 dagar långa Sverigemöte. Ett parti som trots regeringsställning har mött en hel del motgångar den senaste tiden. Men frågan är om partiets lycka är på väg att vända. Det ska veckans avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfördjupande podd Magasinet handla om. Och med mig för att diskutera det så har jag Jonas Hindfors, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen till Magasinet.
Tack så hemskt mycket.
Om vi börjar lite status då kring Moderaterna, hur skulle du säga att Moderaterna mår våren 2024?
Alltså egentligen mår de väl ganska hyfsat, åtminstone har de gjort det. Alltså, för det första har man kommit ur den vågdal som man såg, som började då efter valet 22 när man tappade ganska stort. Man var ett mindre parti än Sverigedemokraterna. Det kanske man är fortfarande. Det finns lite olika opinionsmätningar, men där man också hamnade i rätt stora svårigheter när det gäller ekonomin, bostadsmarknaden och en rad andra frågor som nu kanske man börjar lägga bakom sig. Man har också, även om det kanske inte betyder så mycket i väljarkåren, så har man då till slut varit med och kunnat lotsa NATO-ansökan i hamn, och man har hämtat sig lite i opinionsmätningarna. Så att på ett sätt så kanske man mår ganska bra. Samtidigt så har ju, om vi kallar det, transfrågan så att säga exploderat in i partiet med massor med heta känslor, internt i varje fall, vilket gör att man kanske, alltså det är svårt att säga hur partiet mår. Det kanske bland annat kommer nu det som du sa här i inledningen, att det här Sverigemötet i helgen som nu är på G, där kommer ju de här frågorna antagligen att diskutera. Det blir ju en slags värdemätare på hur kommer den frågan att dominera, hur upprörda är då de som tycker annorlunda än partilinjen och så vidare. Det får man väl se. Men hade man inte haft det, skulle jag nog sagt att man mår ganska hyfsat ändå jämfört med hur det var i höstas.
Just det. Vi ska säga det då för de som inte tänkt med de senaste turerna, att det handlar om ett förslaget om att sänka åldern för att byta juridiskt kön från 18 till 16 år som väckt debatt internt. Och det inte minst efter att Ulf Kristersson gått ut och sagt att han egentligen är för en 18-årsgräns. Bara innan vi lämnar det, hur tror du just att partiledaren ändå går ut och säger det här? Hur påverkar det partiet?
Ja, alltså det är ju en komplicerad fråga. Den har stötts och blötts i väldigt många år. Kristersson har uppgetts under ganska många tillfällen varit väldigt engagerad i den. Och den påverkar på ett sätt också samarbetet inom regeringen och samarbetet mellan Tidöpartierna. Så det är klart att Kristersson måste ju balansera dels vad tycker väljarna, vad tycker partiet internt och vad säger liksom samarbetspartier. Och han har ju inte bara då, jag menar Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, de är väldigt kritiska till att förändra den här juridiska könlagstiftningen, men Liberalerna är väldigt positiva, och han har också delar i det egna partiet, åtminstone har det varit så, som är positiva. Så att balansera det är ju en grannlaga uppgift, och det har han väl på ett sätt lyckats med, så att säga. Han har lyckats hålla partilinjen, men det lite märkliga var att han då för en vecka sedan, vad det var, när det här beslutet hade till slut tagits i socialutskottet, och man där hade liksom bestämt sig för att gå vidare, att det skulle läggas fram för hela riksdagen, då säger han ju att ja, men jag kanske egentligen tycker att det vore bra med en 18-årsgräns istället för en 16-årsgräns. Mm. Och det är ju lite oklart varför han säger det. Han kanske tycker så, eller så säger han det för att lugna en del av kritikerna i partiet, för att ändå visa att ja, men jag står delvis på er sida, det är en svår fråga och så vidare. Men det kanske inte tyder på så gott handlag, därför att den gjorde liksom alla sidor egentligen mer upprörda inom partiet. Dels de som tycker att 16-årsgränsen är bra, och dels de som tycker att, men om han nu tycker att 18 år är bättre, varför då? Varför ska vi tvingas rösta på en 16-årsgräns? Så att om han missbedömde situationen eller hur det nu var, det är svårt att veta, men det var kanske inte så gott handlag, och det har ju då gjort att den interna diskussionen har exploderat i i Moderaterna på ett sätt som ju gör att det här jag sa tidigare, att man mår ganska bra. Internt så kanske inte man för tillfället mår så bra i den här frågan. Men om, sen är det svårt att veta hur det här, om det nu kommer att bli en 16-årsgräns om partilinjen håller. Om det är så att det kommer att, vad ska vi säga, om det kommer att förgifta den interna stämningen. Man kan jämföra, jag har vissa inblickar i brittisk politik, och det man kan väldigt mycket påminna det här om, alltså den enorma explosiviteten i den här frågan. Men det den inte har gjort där, det är att den har, verkar inte ha hänt så mycket på väljarkåren. Det har varit enormt starka känslor både inom de brittiska partierna och inom de skotska partierna. Så ja, det är ungefär samma sak har nu några av de svenska partierna landat i. Men om det verkligen gör att väljare byter parti, det är mer oklart skulle jag säga. Och det är ju i slutändan så är det ju viktigt för partier. Och man kan också se hur den här diskussionen i Skottland, som har gått före lite grann, hur den delvis har klingat av, men det har varit enorma spänningar i skotska nationalistpartiet till exempel, som påminner om dem inom Moderaterna, men där man har hållit partilinjen precis som det kanske blir här. Så, men det här, tillbaka till det här med Kristerssons liksom lilla reflektioner om 1800-talet. Ja, det kanske var ett dåligt politiskt handlag, och det är i sig problematiskt för en partiledare.
Mm. Vi ska säga det, Jonas Hinfors finns med oss här på Zoom, så är det något problem med ljudet så beror det på det. Jag tycker det låter ganska bra hittills, men det kan vara bra för er att veta. Jag tänkte om vi skulle gå tillbaka lite då till det här som du pratade om i början, men bara lite djupare i det. Just det här att Moderaterna har ju länge gått ganska dåligt i opinionen, och man tappade positionen som Sveriges näst största parti till Sverigedemokraterna i valet 2022, och även efter valet har det ju gått dåligt i opinionsmätningarna, även om det är kanske på väg att vända nu. Men vad beror det här på, tror du, att den här kräftgången som ändå har pågått under ett antal år?
Ja, alltså det är klart att Moderaterna har ju haft en ganska stor, man ska inte överdriva, men ändå en stor ideologisk förändring från att, alltså traditionellt har ju detta varit ett parti som det är fortfarande ett liberalkonservativt parti, men där man har i ekonomiska frågor betonat det liberala väldigt starkt, och sen i andra typer av frågor, och då kanske den här juridiska könfrågan, den hör till det, men även försvar till exempel, brott och straff, den migration, varit ett mer konservativt parti. Men under Reinfeldt-eran så blev det betydligt mer liberalt även på de områdena. Och sen efter Reinfeldt så har partiet så att säga sakta, och inte helt utan vånda, manövrerat sig mer i en lite konservativare riktning på de här andra frågorna, men försökt behålla den liberala inriktningen på de liksom ekonomiska frågorna. Och det är klart, det är inte någon alldeles lätt resa, men när man då har börjat manövrera sig tillbaka till de mer konservativa uppfattningen i de här frågorna som jag nämnde, då har man ju numera en stark konkurrent i Sverigedemokraterna också. Och det är klart att när man då har, man har sett Sverigedemokraterna förmodligen som ett hot. De har tagit väljare både från Moderaterna och Socialdemokraterna, som i första hand de två stora partierna. Och då blir de ett hot, och då har man ju, och det finns ju mycket forskning på vad som händer då med partier som plötsligt börjar hota de etablerade, och inte minst börjar hota deras möjligheter att bilda regering. Och det är precis det som har hänt Moderaterna, särskilt sedan 2014. Man börjar sakta manövrera sig närmare det parti som man uppfattas hotas av, Sverigedemokraterna. Men då kommer man ju också ganska nära i att hela tiden fokusera på de frågor som är i det här fallet Sverigedemokraternas absolut viktigaste kärnfrågor. Och då finns det en risk att väljare uppfattar att ja, men det här, liksom originalet är bättre än kopian. Nu, och det är lite fel att säga att Moderaterna bara är en kopia, för går man tillbaka 30-40 år, då var det var ju de som var det så att säga, den konservativa kraften. Men nu är det då snarare Sverigedemokraterna. Och det är ingen lätt resa. Det kan alltså vara så att väljare uppfattar då plötsligt att det här är viktiga frågor, för partierna talar om dem och man har också tagit strid delvis om dem. Och då, vem är det som står tydligast där? Ja, det är svårt att slå Sverigedemokraterna på den frågan. Så där. Och då att Moderaterna eventuellt har, det är fel att säga att de har glömt av ekonomisk politik, skattefrågor och den slags välfärdsfrågor, för det är klart att de har politik för det. Men att när man, om man fokuserar lite mindre på det, då tappar man kanske det andra benet på det som har varit Moderaternas liksom grundhållning, den liberala kraften inom ekonomi, skatter, välfärd. Och då, det är i alla fall en analys av varför man har haft svårt i konkurrensen gentemot Sverigedemokraterna. Och sen efter valet 22, då kan man säga att man drabbades inte bara av att Sverigedemokraterna blev större än dem. Hade de inte sammantaget Tidöpartierna haft majoritet, så att det hade blivit statsministerpost för Kristersson, då är det nog, det vet vi från olika valanalyser och så här, från Moderaterna, det är liksom kring Moderaters kring diskussion kring valanalys, eftervalsanalys, att då hade förmodligen Kristersson fått silkesnöret och det hade blivit en intern liksom kris i partiet. Nu, i och med att man kunde leverera regeringsmakt och statsministerposition, så klarade man sig nog från den krisen. Men som jag sa förut, så det var liksom dyrtid, inflation, hög inflation, bostadskris, energi som problem och så vidare, som då också kunde knytas till om man eventuellt hade lovat ganska mycket, lite fluffigt i valet. Plötsligt så stod man där och blev den kraft som väljarna tar ut sin frustration på. Och då är det inte så konstigt att man hade väldigt svårt att ta sig ur den vågdalen. Men det är klart att nu är inflationen är på väg ner. Bostadsmarknaden är på väg att hämta sig. Energipriserna är inte riktigt alls samma problem som det var, och då plötsligt så är det kanske inte så mycket frustration som tas ut mot varken mot Moderaterna eller de övriga Tidöpartierna. Men så att man har närmat sig, man har haft en svår ideologisk förändring, man har satt fokus på frågor som den stora konkurrenten Sverigedemokraterna har fokus på, och då har man delvis kanske glömt bort andra moderata så att säga paradgrenar, det som var Reinfeldts erans så att säga, särskilt den första perioden när man då levererade en ny typ av skattesänkningar, omhuldade den svenska modellen med fackföreningar och arbetsgivare i förhandlingar, såg välfärdsstaten som något positivt, men med en moderat tors, så att säga. Det narrativet är ju helt borta. Och där, jag menar, det kanske inte går att vända tillbaka till det, men det, man kan ha en läxa att lära ändå kring vad det var som gav framgång då. Å andra sidan kan man säga att på den tiden så då lämnade man ju, liksom man högg ju nästan av det konservativa benet, och det funkade under ganska lång tid, men det är möjligt att det är en slags backlash då, att man öppnade möjligen för att Sverigedemokraterna tog den positionen.
Just det, men kan man säga att det är snarare tvärtom nu, att man har huggit av det liberala benet, eller är det att gå för långt?
Ja, alltså det är nog att gå för långt. Alltså ekonomisk politik, det får man nog ändå säga, det är klart att det är ett liberalt parti. Man har kanske haft, eller ett socialliberalt, vissa delar är väl socialliberala, får man väl ändå säga, det är liksom inte, det är trots allt ett parti. Men man hör ju nu inför Sverigemötet, så är det ju en del, ofta brukar det vara samma, det finns ju interna kritiker. Sonesson heter han, Staffanstorp, han brukar vara en då som brukar liksom kritisera Moderaterna från olika typer av höger. Han säger, ni måste ha fokus på skattesänkningar nu i vårändringsbudgeten, det vill säga inte glömma bort det liberala, liksom genom liberala benet, att det här är det är där vårt hjärta ska vara. Men jag skulle nog ändå, alltså, jag tror ändå att man kan säga att Moderaterna står nog ganska stabilt i den liberala fåran när det gäller den här ekonomin, välfärdsstat, skatter, men man kanske inte har varit så aktiv där. Man kanske har, man har fokuserat oerhört mycket på brott och straff, på migration, också på försvar, alltså de traditionella konservativa benen. Och det behöver inte innebära att man ändrar sig på det liberala, men fokus har varit så dominant på de här traditionella konservativa. Och det är möjligt att man sakta kommer att börja omorientera sig där.
Men om vi tittar på just de här traditionella frågorna, de konservativa frågorna som man nu kanske då förknippar mycket med SD, till exempel kriminalpolitik och invandring. Tror du att Moderaterna kan ta över de här frågorna igen? Eller du säger delvis har de ju haft de här frågorna på agendan länge, men går det liksom att, eller kopierar man, fortsätter man bara att kopiera originalet, eller kan det bli så att väljarna kan uppfatta Moderaterna som de mest trovärdiga i de här frågorna igen? Eller hur tänker du om det?
Ja, som sagt, det var ju Moderaterna som var där en gång i tiden, och nu är det Sverigedemokraterna med Moderaterna som så där jagar de positionerna. Alltså det vi inte riktigt vet, det är om det finns någon bortre gräns för hur hård kriminalpolitiken kan bli, hur strikt migrationspolitiken kan bli, eller strikt integrationspolitiken kan bli. Och ser vi till en del andra länder så är det ju nog så att det finns nog en hel del mer, det går nog att ha ännu mer repressiv kriminalpolitik, ännu striktare migrations- och integrationspolitik. Det är nog fullt möjligt. De är ju på väg dit i och för sig när det gäller sig integrationspolitik och migrationspolitik och kriminalpolitik. Men det jag är ute efter är om det finns någon bortre gräns där en del väljare börjar tycka att nu blir det för hårt, nu blir det för strikt. Men som sagt, ser vi till en del andra länder så går det nog att gå längre. Så att det tyder nog i så fall på att Sverigedemokraterna kan driva den här frågan fortsatt om de andra partierna hjälper dem till det, att man fortsätter att försöka liksom, det kanske fel att säga att man härmar Sverigedemokraterna, men nästan om vi tar migrationspolitik så har det liksom nästan alltid varit under ganska många år nu att om Moderaterna eller andra partier, eller för Socialdemokraterna med för den delen, säger att ja, vi vill ha minska på det här sättet, ja då vill Sverigedemokraterna göra det ännu mer. Och bidrar man då till att få fokus på de här frågorna så är det ju inte säkert att det hjälper Moderaterna. Men å andra sidan, jag brukar säga så här att man ska inte driva den utvecklingspotentialen eller det scenariot för långt heller. För hittills kan man säga det att, och nu ska inte detta handla om Sverigedemokraterna, men alltså hittills har det varit så att Sverigedemokraterna har de frågor som är deras viktigaste frågor, de uppfattningarna, de har ju funnits spridda i de andra partierna, i väljarkåren hos de andra partierna.
Just det. Mm.
Och sen kommer Sverigedemokraterna in som en ny aktör i riksdagen. De andra partierna känner sig lite hotade, de börjar också tala om de frågorna. Då har man vunnit över väljare från övriga partier, från alla partier, i princip alla partier, men framförallt från Moderater och Socialdemokrater. Och det, som då förut till exempel kanske uppfattade att det är migration, vi borde ha mindre färre antal invandrare, vi borde ha hårdare straff och så vidare. Men jag som väljare har röstat på Moderater och Socialdemokrater av andra, på andra frågor. Kanske skattefrågan eller någonting om sysselsättning eller välfärd. Men lyckas man få över dem till ett nytt parti, Sverigedemokraterna, då blir ju det partiet ganska stort till slut och blir en påtryckningsfaktor. Men det är lättare att fånga över dem, för de här väljarna, de tycker i princip, eller har redan tyckt ungefär som Sverigedemokraterna. Man vill ha hårdare straff, man vill ha färre invandrare och mer hårdare integration. Men nästa steg är ju att försöka övertyga väljare som faktiskt inte tycker så att börja strömma över till Sverigedemokraterna. Och det är en betydligt svårare nöt att knäcka. Att vinna över de som tycker som vi men som röstar på andra partier av eftersom de betonar andra frågor. Det kanske inte är en lätt uppgift, men det är mycket lättare än att bara övertyga väljare om att de ska byta åsikt och uppfattning. Mm. Så det är möjligt att det finns en övre gräns, i varje fall som väljarkåren ser ut nu. Och det är väl där kanske som Moderaterna då har sin chans att börja diskutera mer med säg Socialdemokraterna om, eller och de rödgröna om andra typer av frågor. Och då blir det kanske, hur ska man se på skattefrågan? Att försöka få fokus på de frågorna. För där finns kanske en potential. Hur ska man se på sjukvårdens finansiering? Hur ska man se på sjukförsäkring, ska det vara en bortre gräns i sjukförsäkring? Hur ska man se på skattefrågan? Den kan vara nog så komplicerad för Moderaterna eftersom det många, många väljare vill ju kanske i och för sig ha mindre skattepålagor, men välfärdsstaten är väldigt populär. Man vill ha korta köer, man vill ha liksom tillgång till bra skolor och så vidare. Så det är inte en så lätt uppgift, men där kanske det ändå finns en potential för Moderaterna att lite grann ändå låta Sverigedemokraterna vara det striktaste partiet på de här konservativa områdena. I förhoppningen att de har faktiskt vunnit över dem redan som är där, men det är mycket, mycket svårare att vinna över resten av väljarkåren och då istället hoppas att om man sätter fokus på de mer traditionella andra moderata frågorna, där finns det en potential där Sverigedemokraterna har mycket svårare att konkurrera. Och där man också kanske kan ta upp, då blir det ju kampen mot Socialdemokraterna istället som blir den viktiga. Men det här, alltså, det är ju spekulation, men alltså, vi vet ju lite grann från ändå, det finns ju ändå någon slags partistrategisk och ideologisk forskning bakom de här, det som jag säger att det kanske är där som Moderaterna har sin framtid. Medan tar man den här juridiska könfrågan, den hör ju till den konservativa halvan av så att säga, politiken. Eller det kan ju vara liberalism också, men det är inte det här traditionella ekonomi, skatter, välfärdsstat, utan den laddar på liksom en annan typ av frågor. Och den kanske är väldigt svårig inom vissa delar av de moderata så att säga, eliten, alltså de som är partiengagerade. Men om den är särskilt stor i väljarkåren är oklart. Jag försökte ta reda på om det finns det några opinionsmätningar på detta, och det är väldigt lite. RFSL beställde en från SIFO, men det var 2021 och frågorna stämde inte riktigt med dagens debatt. Så det är oklart om det är en så jätteviktig fråga för väljarkåren. Man kan ju tycka det ena eller andra om en fråga, om man bör sänka eller inte sänka åldern, men är det en viktig fråga jämfört med köer i sjukvården, bostadspriser och så vidare? Där är jag mer tveksam, och då kostar det kanske inte så mycket för Kristersson och partiledningen att faktiskt driva igenom den här i riksdagen, få liksom lite tyst på liberal eller inte tyst på, att ha med sig liberalerna och så hoppas att det ebbar ut, om man då kan börja fokusera på andra typer av politikområden. Men man är ju inte partistrateg åt Moderaterna, det var nog det jag hade rekommenderat.
Ja. Men det har i alla fall hänt någonting, vi var inne på det i början här också nu. Det går lite bättre för Moderaterna i opinionsmätningar här de senaste månaderna. Och så. Ja. Vad kan man dra för slutsatser av det? Eller går det att säga någonting, eller är det för tidigt?
Alltså man kan ju inte säga att regeringen, det är inte några jättestora utspel, det är inte några jättestora reformer, men det som har kanske sjunkit undan hos väljarkåren, det är att nu är vi faktiskt hyfsat långt från valet 2022. De här som uppfattades som vallöften, det har nog ändå klingat av lite. Omsider kom man med elprisstöd, inflationen har sjunkit ganska dramatiskt. Det är arbetslösheten har inte ökat särskilt mycket. Det finns stora förhoppningar om räntesänkningar. Alltså de sakerna, i vilken utsträckning det är liksom regeringspolitik som har ändrat det här, eller om det är Riksbanken eller om det är världsekonomin, det är väldigt svårt att säga. Men den omedelbara frustrationen som då visade sig i början, när man liksom det händer en massa negativa saker, ja då tar man ut det på regeringen. Det är klart att den, får man nog säga, de orsakerna har ju i hyfsad utsträckning klingat av, och då blir ju trycket lite mindre på regeringen trots allt. Sen vi har inte talat om klimat, och det är klart att där är det ju ganska besvärligt för både regeringen och Tidöpartierna, men i den och den här klimatpolitiska, vad heter de nu, rådet.
Just det, det var ju, var ju väldigt kritiska.
Ja, den var ju liksom ganska skoningslös, men oppositionen har inte varit så där superaktiv där, för om det gäller reduktionsplikten så har ju både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tyckt att den borde sänkas, så att säga. Så man behöver inte bli så effektiv där, men det är klart att det har gått att använda den och så att säga banka regeringen i huvudet med. Det är möjligt att det då är Miljöpartiet som kanske kan använda den med lite större legitimitet, eftersom de då egentligen, jag vet inte, som enda parti väl på riktigt har motsatt sig den förändring som skedde då med att man sänkte reduktionsplikten. Men det känns inte som att den har gett så där väldigt stora avtryck. Ja, det är nog snarare så att det är en del av det här gastkramande som var efter valet, att med de ekonomiska indikatorerna som nu pekar i en bättre riktning. Och det är väldigt skönt för regeringen. Det jobbiga för regeringen är att, alltså, nästa steg kanske man då måste börja vara mer aktiv. Men det är 2,5 år till valet, så det kan man ju komma att vara trots allt.
Men i vissa mätningar har man ju till och med då gått om SD. Jag tror att Moderaterna har möjlighet att etablera sig igen som näst största parti.
Ja, alltså det, i politik är nog ingenting omöjligt egentligen. Jag menar, titta på Moderaterna fick 30% i valet 2010. Valet 2002 fick man 15. Och man var liksom nästan totalt uträknade då. Och sen så hämtade man sig visserligen ganska bra då i valet 2006, och sen då det här rekordvalet. Och Sverigedemokraterna var inte ens inne i riksdagen 2002 och 2006. De är idag på 20%, och det kan verkligen svänga. Socialdemokraterna har gått från liksom 45% parti sen 2002, 40% parti ner till 28 och sen 30. Så det är klart att det är nog inte alls omöjligt. Men det man kan säga är väl, alltså, det som är det nya för Moderaterna och som är den besvärliga konkurrenssituationen i partisystemet, det är ju att tidigare var man längst till höger, och man hade visserligen Kristdemokraterna då som ett socialkonservativt parti, beroende på hur man räknar då, antingen i vissa frågor till vänster om sig, vissa frågor till höger om sig, men väljarkåren uppfattade ju Moderaterna som de som stod längst till höger, och det var man kanske också ideologiskt. Nu är det Sverigedemokraterna som är där, och så man har ju konkurrent både till höger om sig och vänster om sig, och det är ju, Det är ingen avundsvärd position, får man nog ändå säga, för det parti som liksom var den sista, för de väljare som kanske ville ha en hårdare politik ett antal år sedan, då var ju Moderaterna ändå det parti. Det fanns inget alternativ. Nu finns det ett alternativ. Så man måste ju föra någon form av tvåfrontskrig, vilket gör att det kanske är lite mer besvärande. Men det är klart att om man lyckas hålla ihop Tidösamarbetet och man lyckas presentera mer moderata reformer då, som är mer då traditionella, de här områdena som jag har nämnt, så är det ju inte alls otänkbart att man ökar. Men att komma upp till 30%, det är en lång, lång, lång resa dit. Men att man åtminstone klarar av att bli större än Sverigedemokraterna, det är väl inte otänkbart, men det är inte heller otänkbart att man misslyckas med det. Så det beror ju på hur man lyckas hålla ihop och hantera Tidösamarbetet, och hur man lyckas hålla ihop sitt eget parti. och hur man lyckas presentera reformer eller politiska förslag till väljarkåren som liksom inte bara är små tummetottar utan som är liksom ändå genomgripande förslag som berör många människor och som man uppfattar som då påverkar ens vardag. Det är klart att det är inte så himla lätt att åstadkomma alla de här, men det är ju så partier ändå kan något sånär klara av att liksom slå igenom i väljarkåren och då vinna val till slut.
Just det. Om vi ska sammanfatta bara, du har varit inne på det här, men bara sammanfatta lite. Vad skulle du säga nu de närmaste åren, man kan säga de närmaste åren fram till valet kanske, vad är de största utmaningarna för Moderaterna?
Ja, valrörelsen börjar nu. Det är faktiskt en EU-valrörelse ja. Som sätter igång nu. Jag kan bara säga liksom kort om den. Det spännande där är ju att där finns ju inte Tidösamarbete. Det finns ingen regeringsfråga. Och det innebär ju att man ju kanske kommer att se debatter mellan moderater och sverigedemokrater på ett sätt och mellan liberaler och sverigedemokrater och mellan liberaler och moderater på ett sätt som ju inte då handlar om att vi måste hålla ihop i Tidösamarbetet. Men och vi får väl se hur det går i valet. Det kan ju eventuellt indirekt påverka inrikespolitiken också. Men alltså det, om man skulle säga något om framåt valet då, ja, det är väl att inte glömma bort att om man är ett liberalkonservativt parti då båda benen, hur ska jag uttrycka detta?
Man behöver både de liberala och de konservativa benen.
Ja, alltså det är varför, ja precis. Alltså det är viktigt att inte helt glömma bort det liberala benet när man nu har fokuserat så mycket på det konservativa benet. Och det kan man göra på två sätt. Man kan naturligtvis tala mer om de liberala frågorna, tala mindre om de liksom här hårda konservativa frågorna. Men man kan också komma med reformförslag som mer handlar om de här traditionella ekonomi, välfärd, stat och skatter. För man har redan gjort ganska mycket på det så här, de här invandring och brott och straff. Där är ju ganska mycket som har gjort. Nu har det i och för sig sjösatts en del utredningar också. Jag kan inte riktigt hålla reda på dem, men det är nog en del som kommer att komma ytterligare. Men att inte glömma bort detta liberala ben. Därför att de handlar väl någonstans så handlar de om otroligt viktiga frågor för många väljare. Det är vården, det är skolan, det är skattenivå, det är ekonomin. De frågorna, det vet vi, de är alltid viktiga i politiska val, alltså i valkampanjer och för väljarna vid val. Och då är det nog ändå ganska viktigt att inte glömma bort dem av farhågor att man så att säga måste hela tiden tänka på de sverigedemokratiska paradfrågorna. Och det är inte så konstigt att man gör det. Man har ju dem i Tidösamarbetet. Man kan inte bara liksom kasta ut dem och tro att de accepterar allting, för det kommer de förmodligen inte göra. Men ska Moderaterna liksom kunna dra sig tillbaka till ett 30% parti, då får man nog ändå försöka formulera politik och komma med reformförslag som är på de här andra områdena också. Återigen, ekonomi, skatter, välfärd, de är viktiga för hemskt många väljare. Och inte hamna i allt för trassliga diskussioner kring regionernas ekonomi och få fokus på dem utan att leverera pengar. Nu försökte man ju det då för någon månad sedan. Och det är möjligt att man lyckades lite grann, även om inte det var tillräckligt för så att säga, oppositionen. Men man öppnar den dörren. Det behöver man nog göra. Det är otroligt viktigt för jättemånga väljare, men då måste man också leverera. Och det behöver ju inte vara så att det ska likna socialdemokratiska förslag som för vilket de här frågorna också är jätteviktigt, där det ska vara med en moderat twist. Och det är ju någonting som man från moderat synpunkt då måste liksom fila på. Det var väl det som Reinfeldt eran klarade av i början åtminstone. Det var liksom traditionella områden där man kunde, för socialdemokratin också, man kunde locka över socialdemokratiska väljare, men det var med en moderat twist. Och det får man nog akta sig så att man inte tappar bort helt och hållet de frågorna.
Då får vi säga tack till dig, Jonas Hinfors, statsvetare vid Göteborgs universitet. Tack för att du var med i magasinet.
Ja, men tack själv.